السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Välkomna till ännu en föreläsning där vi inshallah ta'ala kommer att börja gå igenom ett nytt kapitel från den välsignade boken Sahih al-Bukhari av Imam al-Muhaddithin, Amir al-Mu'minin fil Hadith, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Och som vi har sagt så är denna bok av stor betydelse för varje muslim. Den mest autentiska boken efter Koranen är Sahih al-Bukhari. Och varje kapitel i denna bok är som en enskild bok i det ämne som diskuteras i respektive kapitel. Och vi har valt nu att hoppa lite längre bak i boken. Vi gick senast igenom kapitlet om al-Iman. Och nu kommer vi inshallah att hoppa till kitab al-Riqaq. Kapitlet om vad som mjukar upp ens hjärta. Och riqaq, och i vissa tabaat, vissa tryck på Bukhari, raqaiq. Vissa lärda använder ordet riqaq och vissa använder ordet raqaiq. Och det är samma ord. Och det betyder på arabiska vad som mjuknar upp. Det som mjukar upp. Och motsatsen till det är al-qaswa, al-ghilza. Någonting är hårt, strängt. Och detta kapitel syftar till att diskutera frågan om då vad som mjukar upp ens hjärta. Och vissa av ulema, när de diskuterar denna fråga, refererar till den som zuhud. Kapitlet om zuhud. Här har vi kitab riqaq. Det är samma sak som kitab zuhud. Eller vissa talar om denna kunskap i benämningen kitab al-ilm al-suluk. Suluk, yani vägen man går, den själsliga vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa talar om den som ilm, tazkiyat och nafs, att rena sin själ. Och alla tre är som synonymer och är relaterade till varandra. Och människan i detta liv är i väldigt stort behov av att korrigera sitt hjärta. Korrigera sitt själ och sin inre. Då hjärtat är det viktigaste. Profeten a.s. har ju nämnt i den autentiska hadithen vi tidigare gått igenom. Att sannoliken så finns det en köttbit. Finns en kroppsdel i hjärtat, i kroppen. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Eller vad hel kalb. Är det inte hjärtat. Så hjärtat är en umda. Det är grunden. Det som är avgörande. Vill du ha ett friskt agerande, ett sunt agerande, dyrka Allah med insikt och uppriktighet på ett korrekt sätt och vara en person som strävar efter paradiset, så kräver det att du har ett rent hjärta. Det rena hjärtat är det som då avgör. Ett sjukt hjärta, ett hårt hjärta, ett dött hjärta blir som ett hinder mellan dig och Allah. Någonting som kommer att stoppa dig att gå vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så ska varje muslim alltid och ständigt lägga vikt vid vad som korrigerar hennes hjärta. Och den här kunskapen om tazkiyat och nafs, vad som korrigerar ens hjärta, är en kunskap som vi finner att mycket av Koranen kretsar kring. Eller hur? För när vi talar om vad som mjukar upp ens hjärta, så omfattar det kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Ett tawhid, vilket är det viktigaste när det kommer till att mjuka upp ens hjärta. Korrigera ens tro. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen när Allah azza wa jal i Koranen ständigt talar om ett dunya, detta världsliga liv. Vad har det för värde? Det har inget sant värde. Utan det är bara en plats vi ska passera för att sen välja vår destination i nästa liv. Och sen finner vi också hur Koranen ständigt tar upp vad som kommer att ske i nästa liv. Allt från döden till graven, till återuppståndelsen, till paradiset och helvetet. Och detta är också från Raqa'iq, det som mjukar upp ens hjärta. Så vi finner att Allah Azza wa Jalla lägger väldigt stor vikt på detta ämne. Och vi finner också att profeten Muhammad alaihissalam la väldigt stor vikt vid detta ämne. Att korrigera folks inre. Korrigera folks hjärtan. Att få folk att tillrättaställa sina hjärtan. Och därför finner man att profeten alaihissalam ofta gav wa'ad, rådgav sina sahaba radiyallahu anhum med vad som skulle korrigera deras hjärtan. Som i hadith al-Ribad ibn Sariya radiyallahu anhu, där han sa: wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Profeten sallallahu alaihi wasallam gav oss en maw'ida, ett råd, ett tal som fick våra ögon att gråta och fick våra hjärtan att skaka till. Och profeten alaihissalam sa ju också: om ni bara hade sett vad jag har sett, så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mera. Och det finns många, många liknande hadither där profeten alaihissalam gav mawa'id, yani uppmanade folk och påminde folk. Och profeten själv alaihissalam var ju den personen som hade det mjukaste och mest levande och friskaste av alla hjärtan någonsin. Som profeten alaihissalam sa: är inte jag den av er som är den mest gudfruktige och den som känner Allah mest? Alaihissalam. Och profeten alaihissalam brukade också söka skydd från det hjärtat eller den nefs som inte får nog. Han brukade söka skydd hos Allah azza wa jall. Min qalbin la yakhsha. Från ett hjärta som inte känner fruktan. Det vill säga ett hårt hjärta, ett livlöst hjärta. Så profeten alaihissalam var väldigt mån om att korrigera det inre, det själsliga. Och Allah subhanahu wa ta'ala svär ju också på detta i Koranen: qad aflaha man zakkaha. Att framgångsrik är sannoliken den som renar sin själ. Wa qad khaba man dassaha. Och förlorare är den som förnedrar sin själ. Så att lägga vikt på att rena sin själ är bland det viktigaste som man ska göra. Och därför finner vi att det här är en kunskap som de lärda har lagt väldigt stor vikt vid när det kommer till att författa och att skriva. Och jag tänkte nämna lite kort exempel på vad de lärda har skrivit i denna fråga. Till exempel om vi då frågar, någon vill ha en bok som mjukar upp hans hjärta. Vad är det då för böcker som vi rekommenderar? Vad är det för böcker som är utmärkande inom denna kunskap? Kitab Raqa'iq och Zuhud. Och om man frågar frågan, vilken är den bästa och första boken vi rekommenderar? Vad tror ni? Al-Quran al-Karim. Ahsantum. Al-Quran al-Karim är den boken som vi först och främst rekommenderar. Då den, mashallah, som Allah nämner, är boken som ger liv till våra hjärtan. Och sen finner vi också att de lärda från tidigare har skrivit böcker i detta ämne. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nämner att den mest utmärkande boken är denna bok, Kitab al-Zuhud av Imam Ahmed ibn Hanbal. En av de tidigare böcker som har skrivits. Och det finns ungefär 10 böcker, eller 11 böcker, som har just det här namnet Zuhud, skrivna av Salaf och Saleh. Och en bok som föregick Kitab al-Zuhud av Imam Ahmed, det var den här boken, Kitab al-Zuhud wa al-Raqa'iq av al-Imam ibn al-Mubarak, som dog 181 hijri. Och det kanske är en av de första böcker som har skrivits i den här frågan. Och mashallah, den här boken är 2 volymer. Väldigt givande bok. Sen har vi också lite mindre böcker, men också skrivna av Salaf. Kitab al-Zuhud av Ibn Abi Asim. Samma sak, talar om dunya eller akhira. Och de här sakerna som mjukar upp ens hjärta. Vi har också Kitab al-Zuhud av al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Också denna bok i 2 volymer. Mashallah, talar väldigt mycket om dessa ämnen. Sen har vi senare ulema som Ibn al-Qudam al-Maqdisi har denna bok. Al-Ruqqa wal-Buka. Vad som mjukar upp ens hjärta och att gråta, yani rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen finns det böcker som kanske inte har dessa namn, Kitab Zuhud, Kitab Raqa'iq, utan böcker som skrevs av ulema men har samma syfte. Och bland de mest utmärkande böcker är böckerna av Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Och Ibn al-Qayyim är känd för att han talar väldigt mycket om det själsliga. Hjärtat, själen, att rena sin själ, hur man avstår från synder, längtan efter Allah och paradiset och så vidare. Och Ibn al-Qayyim har till exempel denna bok på 3 volymer, Madarij al-Salikin, som handlar väldigt mycket om dessa frågor. Sen har vi också Miftah, Dar al-Sa'ada. Och en av hans kändaste böcker är faktiskt också Ad-Dawa al-Dawa, Al-Jawab al-Kafi som den också kallas för. En väldigt, väldigt bra bok och bland de bästa av böcker som man råder varje person att läsa. Egentligen borde man läsa den här boken en gång om året. Den handlar om syndernas onda konsekvenser. Och subhanallah, när man kollar på psykologi, hur folk mår, folks problem, så finner man att många saker går tillbaka till just deras distans till Allah subhanahu wa ta'ala. Att de är folk som tyvärr faller kort i att göra det de skapades för. Vilket då kommer att ha konsekvenser. Och det är att människan kommer att må dåligt. Människan kommer att få problem med dåliga tankar. Kommer att tappa livsglädje, livslust och liknande. Så att väldigt, väldigt bra bok att rekommendera. Och sen har vi också andra böcker av Ibn Abi Dunya, Ibn Rajab al-Hanbali, som också tar upp väldigt mycket av det här själsliga. Och sist men inte minst är att när man kollar på Kutub al-Sunna, böckerna av Sunna och Hadith, så finner man att du knappt kan hitta en av dessa böcker som inte innehåller ett kapitel om detta. Yani här har vi till exempel då Sahih al-Bukhari, kapitlet om Raqa'iq. Sahih Muslim, samma sak. Tirmidhi, Kitab al-Zuhud. Så många av hadithböckerna innehåller dessa kapitel. Och de är, som vi sa, en enskild eller särskild bok i en del av en större bok. Flytta fram. Och en annan viktig poäng när vi ska tala om detta ämne är det som Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nämner, att masail al-suluk, dessa frågor om zuhud, raqa'iq, det själsliga, liknar frågorna om al-aqida, liknar frågorna om trosuppfattning. På vilket sätt? Jo, att de båda baseras på Koranen och Sunna. När det kommer till vad muslimen ska tro på, våran aqida och våran tawhid, så är det inte någonting som går tillbaka till logik och filosofi, utan det är endast någonting som baseras på uppenbarelse. Eller hur? När vi talar om hur vi ska tro på Allah, vad är det vi ska tro på? Då går det bara tillbaka till vad som är autentiskt berättat i sunna och vad som har nämnts i Koranen. I ljuset av tolkningen av sahaba radiallahu anhum och de som gick deras väg. Det är aqida. Och det är inte tillåtet att hitta på någonting nytt eller att ta bort någonting från den islamiska trosuppfattningen. Eller hur? Och samma sak när det kommer till dessa frågor. Frågor om zuhud. Det är inte tillåtet att säga de här sakerna mjukar upp hjärtat och sen komma med saker som inte hör hemma i Koranen och Sunna. Vad är det som mjukar upp våra hjärtan? Jo, det är det vi kommer att studera. Yani att minnas döden, minnas graven, minnas återuppståndelsen, paradiset, helvetet. Alla de här sakerna mjukar upp ens hjärta. Att minnas hur lite denna dunja är värd jämfört med nästa liv. Minnas meningen med livet. Det här är det som mjukar upp våra hjärtan. Och dessa kunskaper finns i Koranen och Sunna. Och ingenting annat. Och att Ahl Sunna wal Jama'a, de som går den rätta vägen i al-Islam, baserar den här kunskapen på Koranen och Sunna. Till skillnad från Ahl al-Bidah, folket av innovationen. För på samma sätt som de avvek när det kommer till trosuppfattning genom att lägga till i aqida och trosuppfattning vad som inte hör hemma i den baserat på logik och filosofi och liknande saker, så förvanskade de förändrade den muslimska trosuppfattningen och föll in i olika ideologier och sekter och avvek från sanningen. På samma sätt har de också avvikit när det kommer till masail al-suluk, när det kommer till de här frågorna om det själsliga. Och Ibn Taymiyyah nämner att avvikelserna i denna fråga är mer än avvikelserna i trosuppfattning. Och vad är det då de gör för någonting? De kommer och säger till exempel att vi ska mjuka upp våra hjärtan med sång och dans. Med islamisk energi, sång och dans. Sufistisk dans och liknande saker. Sitta och trumma i moskén och liknande saker. Det här mjukar upp våra hjärtan. Har det här nämnts i Koranen och Sunna som en faktor som mjukar upp våra hjärtan? Nej, det har det inte. Utan det har snarare nämnts att islam fördömer detta. Musik hör inte hemma i el-islam. Musikinstrument är haram i el-islam. Enligt en konsensus av de lärda. Koranen och Sunnan, Salaf och Salih och Ijma' al-Umma. Konsensus av de lärda så är musikinstrument haram i islam. Så hur i hela världen kan vi närma oss Allah med någonting som Allah har förbjudit? Allah har inte satt ett bevis. Allah har inte satt medicin i någonting han har gjort haram. Eller hur? Och därför vissa ahl al-bidda, vissa sufister, de gick så långt att de sa att al-mughannun, de här artister och liknande kommer att ha en egen dörr i paradiset. Och samma person sa också att för mig mjukar musik upp hjärtat mer än Koranen. Och då säger vi till honom, han har dött, Allah musta'an, men då är det någonting som inte stämmer med ditt hjärta. Om Koranen inte mjukar upp ditt hjärta, då är ditt hjärta sjukt. Så vi behöver inte såna här medel som inte hör hemma i el-islam. Så de hittar på såna här saker. Också som el-khalwa. De säger, vill du komma nära till Allah? Du ska vara i ensamhet. Du ska typ låsa in dig i ett rum och knappt äta någonting på flera dagar och sen ska du nå någon form av extas eller komma nära till Allah azza wa jall. Och såna här saker. Gruppdicker, sitta och hålla varandra i handen, släcka lampan och säga ho, ho, ho i flera timmar. Är det här någonting som kommer att mjuka upp våra hjärtan? Nej, det är någonting som kommer att få er att komma bort från Allah subhanahu wa ta'ala. För det finns ingenting mer avskyvärt till Allah azza wa jal än innovationen. Så, alhamdulillah, ahli sunnah wal jama'a går vägen av al-wasatiyya, vägen av Koranen och sunnah när det kommer till dessa frågor. Frågor om vad som är bra för det själsliga. På samma sätt som de gör i frågor om troslära. Och en till viktig sak är också här att vissa ahlul bidda har typ nästan sett sig själv som att de har patent på den här frågan. Att de är de som har mest fokus på det själsliga. Som sufism och mystism och såna här liknande saker. Men det är inte sant. För att de går inte denna väg, denna korrekta och rätta väg. Utan ahlul sunnah wal jama'a är de som är mest berättigade till denna kunskap. Och det är de som har de mjukaste hjärtan. Och det är de som har mest riqqa, de som har de renaste av själar och renaste av hjärtan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det är folket av sunna och inte folket av innovationer. Och därför är det också viktigt att vi ahli sunna wal jama'a lägger vikt på denna kunskap och tar den från dess korrekta källor och implementerar den på samma sätt som vi gör med vår aqida och vår trosuppfattning. Är vi med i denna muqaddima, denna inledning till själva ämnet, hur viktigt detta ämne är. Och en till viktig sak som vi sa, att man tar mycket nytta av denna kunskap, man lägger fokus på denna kunskap, men samtidigt så går man inte till extremt som vissa, att de kanske bara pratar om denna kunskap och försummar kunskapen om aqida, eller att de går in i denna kunskap och ska försöka vinna folks hjärtan och ge folk påminnelser och sen hamnar de snett. De har ingen kunskap inom islam och börjar sen att ta massa qasas, massa berättelser som saknar grund i islam. Som tyvärr hände, även i tidigare generationer av islam, så kom det de som kallade för al-qassasin. De som började berätta, påhittade berättelser med avsikten av att mjuka upp folks hjärtan och påminna folk om Allah. Nej, vi är inte i behov av detta. Utan vi är i behov av att lära folk denna kunskap från dess källor. Och alhamdulillah, i Koranen och Sunnan finns det tillräckligt med kunskap som mjukar upp våra hjärtan. Tayyib, författaren säger då Kitab al-Riqaq. Kapitlet om al-riqaq, vad som mjukar upp våra hjärtan. Första kapitlet, bab ma ja'a fil-riqaq wa alla isha illa isha al-akhira. Kapitlet, vad som har nämnts gällande al-riqaq, vad som mjukar upp våra hjärtan och att det inte finns något riktigt liv förutom det kommande livet. Och författaren börjar med en hadith där det berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam sa ni'matani, det finns två gåvor, maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal-farag. Det finns två gåvor som de flesta av människor faller kort i. Och det är hälsa och fritid. Ja. Så författaren började detta kapitel med denna mäktiga hadith. Och även Abdullah ibn Mubarak började hans bok Zuhud med denna hadith. Den första hadith. Och vad är det här profeten säger a.s. Ni'matani. Det finns två unika gåvor. Två speciella gåvor som de flesta av människor är förlorare i. Så kolla här. Ni'matani. Två gåvor. Allah azza wa jalls gåvor är oändliga. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Om ni försöker räkna Allahs gåvor kommer ni inte klara av det. Eller hur? Allahs gåvor över oss är oräkneliga. Försöker du räkna dem, specificera dem i antal, kommer du inte klara av det. Varenda andetag är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Varenda glas vatten du dricker är en gåva från Allah azza wa jalla. Du kommer aldrig kunna räkna Allahs gåvor till dig. Och vissa gåvor är större än andra. Den största gåvan är al-iman, att Allah vägleder dig till islam. Och från de största gåvor är de två som nämndes i denna hadith. Och det är vad? Det är sihhat och al-farag. Hälsa och fritid. Och här nämnde profeten alaihi salatu wassalam att de flesta människor, majoriteten av folk, är förlorare. Och han använde ordet rubun. Rubun betyder ordagrant att man förlorar någonting när man köper någonting. Att du köper någonting dåligt, du gör en dålig affär. Du förlorar en ekonomisk förlust. Gör ett dåligt köp. Och rubun kan också betyda att en person har ett dåligt eller svagt intellekt. Att personen gör ett dumt val som inte är baserat på kunskap. Så de flesta av människor är dumma och förlorare när det kommer till att ta vara på sin hälsa och sin fritid. De här två, hälsa och fritid, är förutsättningar för att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För att en person kanske inte har hälsa, men han har pengar, han har förutsättningar. Han behöver inte jobba, han har massa fritid. Han skulle kunna sitta i moskén 24/7. Men han har inte hälsan, han ligger på sjukhussängen. Kan han dyrka Allah azza wa jalla så som han vill? Nej, han saknar förutsättningen av hälsa. Den orken, styrkan som krävs för att kunna dyrka Allah azza wa jalla. Självklart han kan dyrka Allah på sjukhussängen, men inte som om han vore frisk. Eller hur? Den som är sjuk kanske inte kan fasta. Den som är sjuk kan inte åka på hajj. Den som är sjuk kan inte be ståendes. Orkar inte utföra extra böner och liknande. Eller hur? Så hälsa är en förutsättning för att kunna dyrka Allah azza wa jalla. Motsatsen, en person kanske har hälsa men har ingen fritid. Han har så mycket utgifter att personen ständigt måste springa efter dunya. Och har därför inte tid att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Så de här två är förutsättningar för att kunna dyrka Allah azza wa jalla på bästa sätt. Hälsa och fritid. Taib. Och folk, de flesta av människor, som har hälsa och fritid, utnyttjar de inte som de borde. Och det här är någonting vi alla kan bevittna. De flesta av människor missbrukar dessa gåvor. När de har hälsa, som är en gåva, en ni'ma från Allah azza wa jall, missbrukar de denna hälsa till att synda. De använder sin styrka och sin ungdom i livet till att göra det som är haram. Och två, de använder sin fritid till att missbruka denna fritid med att göra vad Allah azza wa jall inte tycker om. Så de har förutsättningar, de har både hälsa och fritid, men de använder dem inte till det som för dem närmare till Allah subhanahu wa ta'ala, utan de missbrukar dem. Och här nämndes i hadithen att många av folk har dessa dåliga egenskaper, att de inte tar vara på hälsan och fritiden. Men då han säger många så förstår man motsatsen, att det finns folk som tar vara på hälsa och fritiden, men att de är få. Som då Allah säger, och få av mina tjänare är tacksamma. De flesta är otacksamma, men få är tacksamma. Och samma sak här, få använder sin hälsa och sin fritid till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och här som man brukar säga, att en person uppskattar inte riktigt det goda hon har tills hon förlorat det. Eller hur? Man vet inte nyttan och dygden, förträffligheten och gåvan av det goda man har tills man förlorat det. Och det här känner vi säkert alla igen. Vi lever alla, livet rullar på Man gör sina saker, sina rutiner. Men sen blir du sjuk. Du kan inte ens stå upp och be. Eller hur? Vi har säkert alla varit med om det. Du kan inte stå och be. Och då tänker du, subhanallah, jag bara önskar att jag kunde stå och be. Jag bara önskar att jag kunde göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Samma sak, du har fritid, det är lov, det är ledigt. Eller hur? Du har tid att dyrka Allah azza wa jal. Men du gör inte det kanske. Och sen kommer du och blir otroligt upptagen. Med allt möjligt. Du har studier, jobb, skola, familj. Och du finner ingen fritid. Du kan inte gå på lektioner, du hinner inte göra sunnaböner. Du hinner knappt andas. Typ. Idag också, subhanallah, tiden går otroligt snabbt. Det finns inte så mycket baraka i tiden. Så tiden rinner iväg och personen bara önskar att han kunde spola tillbaka till den tiden då han hade mer fritid. Eller hur? Så ta vara på dessa två innan det att ni förlorar dem. Och därför så gav ju också profeten alaihissalam sahaba det här rådet. Att ta vara på fem saker innan fem. Ta vara på din hälsa innan din sjukdom. Och ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Är det inte så? Och man brukar ju säga också, som de lärde har sagt, att hälsa är som en krona på de friskas huvud som endast de sjuka kan se. Vi friska människor har som en krona, en osynlig krona, som konungens krona på huvudet, som vi inte ser, men de sjuka ser den. De önskar att de vore i våran plats. Eller hur? Subhanallah. Så här är en väldigt, väldigt stark tankeställare till oss. Och det är att ta vara på livet. Ta vara på fritiden innan det att du blir upptagen. Ta vara på ungdomen innan det att du blir gammal. Och ta vara på din hälsa innan det att du blir sjuk. För att här nämnde profeten alaihissalam att de flesta är förlorare. Och som Ibn Jawzi nämner, att vi är i det här livet som affärsmän. Vi är som på en marknad där vi ska investera, köpa och sälja och försöka göra så mycket vinst som möjligt. Men vinsten och avkastningen kommer när? Kommer i nästa liv, eller hur? Men de flesta människor, tyvärr, gör inga smarta investeringar. De är i det här livet som att de skapades för det här livet. Och använder sin hälsa och sin fritid till att synda och att vända sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här människorna kommer att lämna denna dunja. Hur mycket pengar de än har samlat på sig, kommer de att lämna dunja inlindade i en kefen. Ett tygbit. Det är det enda de kommer att ha med sig från dunja. Och inte ens till akhira. Till graven. Pengar och sånt, glöm det. Det enda de har med sig till graven är en tygbit som har lindats över deras kropp. Men ingenting av goda gärningar att presentera för Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från dem som använder sin tid, sin fritid och sin hälsa till att dyrka Allah azza wa jal. Det är de som kommer att lämna denna dunja och ha med sig fullt med vinst till den dagen de ska möta Allah azza wa jal på domedagen. Och det här är den sanna vinnaren, eller hur? Och förloraren är den som möter Allah utan någonting på domedagen. Eller med stor brist. Hadithen kan också vara relativ. Det kan handla om en person som är muslim, praktiserande, men slösar mycket tid. Eller hur? Han möter Allah med bra saker, men kunde ha mött Allah med mer bra saker. Och som det har nämnts i hadithen, man kommer liksom ångra varenda stund man inte har minst Allah azza wa jal på domedagen. I paradiset kommer man ångra varenda liten stund man inte mindes Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska kämpa i det här livet. Man ska försöka att ta vara på den korta tid man har fått i det här livet. Sen så nämner författaren Imam al-Bukhari från Muawiya ibn Qurra från Anas att profeten alayhi salatu wassalam sa: Allahumma la isha illa isha al-akhir. Och Allah, det finns inget sant liv förutom det kommande livet. Och en liknande hadith från Sahel ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu, då han sa att vi var med profeten alayhi salatu wassalam och grävde al-Khandaq. Vi grävde vallgraven runt Medina. Så grävde profeten a.s. och vi bar bort jorden. Och då han gick förbi oss så brukade han säga: Allahumma la isha illa isha al-akhira. Faghfir lil ansari wal muhajira. Och Allah, det finns inget sant liv förutom det kommande livet. Så förlåt el ansari kal muhajira. Det här är en väldigt vacker händelse i islams historia och det var år 5 hijri. År 5 hijri då kuffar hade samlats från alla olika håll för att försöka utplåna islam i dess huvudstad i El-Medina. Så de hade då som plan att attackera muslimerna i Medina. Och profeten alaihissalam rådfrågade Salman al-Farisi, som gav honom det här rådet att gräva vallgravar som de brukade göra i Faris. För att vägarna in till Medina var ganska begränsade. Och att man då grävde vallgravar just på dessa platser. För att hästar och arméer inte skulle kunna attackera. Och medan de då gräver, och det var svåra förhållanden. Det var iskallt, det var storm och det var hungersnöd. Jättesvåra förhållanden dessa dagar av Al-Khandaq. Men profeten alaihissalam satt inte och sa till folk gräv, utan han var den som grävde tillsammans med sahaba radiyallahu anhu. Och det finns många vackra hadither om detta. Men när de då gräver så gjorde sahaba som poesi, och profeten alaihissalam besvarade deras poesi med dessa vackra ord: Allahumma la isha illa isha al-akhirah. Och Allah, det finns inget sant liv förutom det kommande livet. Yani det här livet, det är ingenting att jämföra med nästa liv, det kommande livet. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa inna ad-dara al-akhira la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Att det kommande livet, det är det riktiga livet om de bara visste. Det här livet är kort. Yani jämför detta liv med nästa liv. Evigheten. En evighet jämfört med några år i detta liv, som på domedagen kommer kännas som en del av en dag. Är det någonting att jämföra? Nej, wallahi. Så det här livet är ingenting jämfört med nästa liv. Och också, som ulema här nämner, när profeten alaihissalam generellt såg någonting av dunja som kunde vara ögoninfallande, någonting som var vackert, någonting som kunde locka till sig blicken, så brukade han säga labbaik, Allahumma la isha illa isha al-akhira. Labbaik, ja Allah, jag är här, jag lyder, jag besvarar. Och Allah, det finns inget sant eller riktigt liv förutom det kommande livet. Och det är bra att man påminner sig själv om detta. För idag så är det tvärtom. Det är som att många muslimer säger tvärtom. Att Allah, det finns inget liv förutom det nuvarande livet. Det är som att de inte alls kämpar för nästa liv. Som att det inte finns något paradis. Eller som att de ser sig själva garanterade paradiset. Och det här är batil, det här är fel. Subhanallah. Och det är dags att vakna upp. Och en veckaklocka är att tänka på döden. Vi kommer lämna denna dunja. Livet är kort, och det enda du har med dig är de gärningar som du har med dig in i graven. Här kommer en fråga. Författaren nämner här kapitlet Raqa'iq. Kapitlet, det finns inget sant liv förutom nästa liv. Och nämner dessa hadither. Men vad är sambandet mellan dessa hadither och hadithen att det finns två gåvor som de flesta människor faller kort i? Imam Bukhari har alltid en baktanke i varför han nämner en hadith i ett kapitel. Och varje hadith går att referera tillbaka till kapitlet. Det blir som en beskrivning och en förklaring. Och de lärde sig här att vad är det som får folk att bli förlorare när det kommer till att använda sin hälsa och sin fritid och att missbruka dem? Det är att de inte värderar det kommande livet mer än det nuvarande livet. Det är orsaken. Att de värderar det världsliga mer än det kommande livet. Allah säger nej, ni föredrar det världsliga livet, men det kommande livet är bättre och mer bestående. Hänger ni med? Så skulle de verkligen förstå att det riktiga och sanna och betydande livet är det kommande livet, så skulle de inte slösa bort sin fritid och sin hälsa i vad som gör Allah subhanahu wa ta'ala missnöjd. Och ett tips, försök komma ihåg dessa ord. Allahumma la isha illa isha al-akhira. Kommer ni ihåg dem? Enkla ord, eller hur? Allahumma la isha illa isha al-akhira. Ja Allah, det finns inget sant liv förutom det kommande livet. Taib, nästa kapitel. Bab mathalu dunya fil akhira. Kapitlet, liknelsen av detta liv med det kommande livet. Och vissa lärda säger att det här är en del av en hadith som finns i Sahih Muslim. En hadith som berättas av Mustawrid. Där så sa profeten alaihi salatu wassalam exakt dessa ord. Liknelsen av det världsliga livet jämfört med nästa liv är som att en person går till havet och stoppar ner sitt finger och ser vad som kommer upp från havet. Det var i liknelsen. Profeten Ali sa här att om du vill jämföra det här livet med nästa liv, okej? Då är det som att du går till havet, inte en liten sjö eller någonting, till havet. Doppar ditt finger i havet, sådär. Det som fastnar på fingret, vad blev det, 2 droppar? Det är dunja. Från det att Allah skapade dunja tills domedagen. Allt som funnits på dunja, slott och pengar och rikedomar och diamanter och skönhet. Allting som funnits på dunja är de här dropparna. Och vad är nästa liv? Havet. Subhanallah. Yani, är det någonting som ens går att föreställa sig? Den liknelse som yani, dunja lär sig. Det är ingenting jämfört med akhir. Subhanallah. Men trots detta finner vi att folk dödar varandra på grund av dunja. Lämnar sin din på grund av dunja. Subhanallah. Säljer sin religion, det käraste de har, för att få lite av detta värdelösa. Och säljer sin plats i det eviga paradiset, vars belöning är oändlig, för att få det här lilla värdelösa. Subhanallah. Inel qul, vart är folks förstånd? Allah musta'an. Och författaren nämner här en aya från Koranen. Och det är en aya från surat al-Hadid, vers 20. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu. Att det världsliga livet är bara lek och skoj. Wa zinatun wa tafahur. Skönhet och skryt sinsemellan, bainakum. Wa takathurun. Och ett försök att samla på sig så mycket pengar och barn som möjligt. Dess liknelse är som ett regn som förundrar de icke-troende. Dess växlighet kommer fram, dess grönska kommer fram. Och sen ser du hur det gulnar. Thumma yakunu hutama. Och sedan så gulnar det och sedan så torkar det och blir förstört. Wa fil akhirati adabun shadid. Och i det kommande livet väntar ett hårt straff. Wa maghfiratun min Allah. Eller förlåtelse från Allah. Wa ridwanun. Och välbehag från Allah. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Och det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande ägodelar. Materialistiska saker som är vilseledande. Subhanallah. Så här beskriver Allah subhanahu wa ta'ala det världsliga livet med att det är vad? Yani, hos de flesta av människor. Och det här beskrivningen subhanallah, den är sadaqallah. Den är så sann. Att dunja för många människor, det är la'ibun wa lahu. Det är lek och skoj och skämt. Att ha kul. YOLO. Du lever en gång. Lev livet. Ha så kul som möjligt. Eller hur? Kul och leka. Hitta på nöjen hela tiden. Wa zinatun wa tafahur. Och vad vill man ha i detta liv? Man vill ha zina. Vackra saker. En fin sportbil. Finaste kostymen. Finaste mobilen. Finaste klockan. Och liknande. Eller hur? Wa tafahur. Och skryt. Att du har samlat på dig dessa värdefulla saker och sen skryter och visar upp dem för andra. Exakt det folk gör i sociala medier. Eller hur? Kolla vad jag har, kolla på min kropp, kolla på mitt hus, kolla på vad jag har. Kolla på mina barn, kolla på min mat, jag vet inte vad. Skaffa ett liv. Varför ska du blotta ditt liv så här på sociala medier? Det är skryt. Subhanallah. Så, watakathurun. Eller en tävlan i det världsliga. Pengar, barn, hus, bil och liknande saker. Man tävlar med varandra i dunja. Allah musta'an. Och sen säger Allah att liknelsen av det här livet jämfört med nästa liv är som en mark där det inte finns någon grönska. Allah sänder ner regn och ut från marken kommer grönska. Det blir vackert. Och där står Al-Kuffar och ser, åh, vilken fin plats, vilken fin natur, vilken fin trädgård och så vidare. För det är de som förundras över det världsliga. Och förstår inte och vet inte vart det kommer att sluta någonstans. Så de står där och kollar på det världsliga. Och vad händer sen med grönskan? Fummetasfar. Den blir gul. Den börjar vissna. Som vi ser i hösten i Sverige. Allt vissnar, eller hur? Fummahopame. Och sen blir det torrt. Den är torra strån. Sundertrampade. Ner på marken. Den är läschig. Om du kollar där i slutet så är det som att det inte har funnits någonting. Det finns ingen grönska kvar. Det finns ingen spår av grönska kvar. Och samma sak är det med dunja. Den kommer snabbt, den blir vacker och den försvinner. Och när den väl försvunnit finns det inget spår kvar från den. Den är borta. Och vem är det som förundras över dunja? De med svagt intellekt. De som inte ser det kommande livet som det riktiga livet. Det är de som förundras, wow, hur fint det här världsliga livet är. Men de med insikt, de vet att det kommande livet är det sanna livet. Och sen säger Allah azza wa jalla vad som väntar i nästa liv. Och det är bara en av två saker. Azabun shadid, ett hårt straff för de som förnekat i detta liv. Och de som valt en annan väg än profeternas väg. De som valt att inte tro på la ilaha illallah. Det är de som kommer att få ett hårt straff i nästa liv. Eller förlåtelse och välbehag från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är de som har underkastat sig Allah azza wa jalls vilja i detta liv. Och sen säger Allah azza wa jalla. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Att det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande materialistiska saker. Och här nämner man, som Ibn Hajar nämner i Fath al-Bari, مَتَاعُ الْغُرُورِ Det är som att en person går och köper någonting han tror är bra, men han blir blåst. Han köper någonting, finaste, mashallah, de säger finaste, nyaste mobilen, du köper den och sen kommer du hem och du hittar att den är fake. Så är dunja. Du tror att den är mashallah, den är så fin och allting, men i slutändan när du ligger i graven, du kommer inse att den var fejk. Gharur betyder här yani, vilseledande, missledande. Och vem är det som har blåst dig i denna business med att tro att dunja, den är wow? Vem var det som blåste det? Vem är el-gharur? Al-shaytan. Allah säger i Koranen, låt er inte luras av det världsliga livet och låt er inte luras av el-gharur. El-gharur är shaitan. Och det är han som blåser folk, lurar folk med att sälja dunja till dem. Så att de säljer sin religion och föredrar dunja framför akhira. Men de kommer att inse när de väl dör och återuppstår att de blev blåsta. Som han har ingenting har de med sig. Och inte ens minnen har de med sig. Utan allt känns bara som någon dag som är bortblåst. Wallah al-musta'an. Och sen nämner författaren en hadith i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas av Sahel radiyallahu anhu. Där han sa att jag hörde profeten alaihi salatu wassalam säga La mawdi'u sawt. Att platsen av en käpp i paradiset är bättre än dunja och vad som finns på dunja. Wa la ghadwatun fi sabilillah. Och att ge sig ut för Allahs skull på morgonen eller på eftermiddagen är bättre än dunja och allt som finns på dunja. Här säger profeten alaihi salatu wassalam en liknelse, att en meter, som ulema säger, de säger salt, en meter. En kvadratmeter i paradiset, om du skulle få det, är bättre än denna dunja från det att Allah skapade den fram till domedagen. Subhanallah. Allah akbar. En kvadratmeter. Och vad får den minsta personen i paradiset? Han får som 10 stycken denna dunja. Gärna bredvid varandra, gärna marken utspridd. Subhanallah. Allah mustan. Så det är en tankeställare. Många idag alla de glömmer bort akhirah, glömmer bort paradiset, glömmer bort meningen med livet, varför vi skapades. Eller hur? Och se bara det världsliga, det som är framför näsan. Men man måste ha lite tålamod, lite is i magen. Kämpa, lyda Allah azza wa jalla för att få den största, den stora, den riktiga belöningen. Och sen vad du har i dunja, i slutändan, det är inte det viktiga. Det viktiga är vad du har hos Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله من فضله ما لا يصفن حسدك. نستك بيتل دسو سيف فطرن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. واي دنيا صم إن فرملينغ إلى إن فبيرة صند. وده برتاس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ده صاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمي إي أكسن. Greppade mig i axeln och så sa han Kun för dunja, var i detta liv som att du vore en främling eller en förbiresande. Och Ibn Umar radiyallahu anhuma brukade säga att om du upplever kvällen så förväntar dig inte att leva till morgonen. Och om du lever på morgonen så förväntar dig inte att leva till kvällen. Och använd din hälsa innan din sjukdom och använd ditt liv innan din död. Nej. Det här är ett av de vackraste av råd som profeten alaihissalatu wassalam gav. Och här så tog profeten alaihissalatu wassalam då tag i Abdullah bin Umars axel och då säger ulema för att öka hans uppmärksamhet. Att ibland När läraren tar tag i det, han greppar tag i det, så blir du mer vaken, eller hur? Så han tog tag i hans axel och sa att kun för dunja, var i detta liv. Och han nämnde sedan två tillstånd, hur man ska färdas i detta liv, i sin färd till Allah Azza wa Jal. På två sätt. Antingen är du som en främling eller du är som en förbiresande person. Som jag sa, vi är i detta liv en väldigt kort stund. Och som det kommer att nämnas inshallah nästa vecka, ungefär 60 år lever de flesta människor. Runt den åldern. Och det är ingenting jämfört med en evighet. Så vi är i det här livet bara som en anhalt. Stopp. En kort stund. Du är en resande person som är på väg mot en riktig, en viktig destination. Och du går förbi en värdelös plats. Vilket är dunja. Eller hur? Och hur ska vi då förhålla oss i den här resan förbi dunja? Och här nämnde profeten Alisatusen två tillstånd. Det första tillståndet är att du beter dig i detta liv som en främling, en gharib. Och vad är det? Det är en person som är resande. Eller han kommer till en plats. Du ska åka någonstans. Och du bosätter dig kort period i en plats. Du är främling. Du hyr en lägenhet en månad till exempel. Du känner inte så mycket folk. Du är främmande i folks ögon. Och sen fortsätter du din resa. Okej? Okay? Den som är i ett sånt tillstånd. Om du nu åker till ett annat land. Du ska bo i en lägenhet en månad. Gå på någon utbildning eller någonting. Du är främling. Kommer du då att köpa fina möbler till denna lägenhet? Kommer du att köpa en fin bil? Köpa alarm? Köpa hit och dit? Kommer du då? Porslin? Mattor? Tavlor? Nej, ingenting. Jag åker om några dagar, eller hur? Den inställningen ska vi ha i dunja. Jag är främmande. Vi ska inte lägga så mycket fokus på att samla på oss saker. Vi ska resa med lätt bagage. Lätt bagage. Och bagaget ska vara vad? Det ska vara goda gärningar. Och det ska vara tungt. Men världsliga saker, kallas. Behöver inte så mycket. Vi ska vara som främlingar i det här livet. Jag är inte stadga oss. På samma sätt som den här främlingen i en annan stad inte stadga sig. Taib. Inte bli för bekväm i det världsliga livet. Den andra liknelsen, och den är starkare. Det är att du är som en förbiresande. Den är ännu mindre än en främling. Att du bara åker förbi en stad. Går in i affären, köper någon dricka eller någonting och sen fortsätter du. Men så skulle det vara i dunja. Och därför också så nämnde profeten alaihissalam just denna liknelse. Då han sa väldigt vackert, mali wa lidunya. Vad har jag med dunja att göra? Jag är bara i detta liv som en förbiresande person. Som sätter sig under skuggan på ett träd och sen fortsätter sin resa. Det här är hans liknelse i detta liv. Liknelse av en person som är på en resa. Sätter sig under skuggan på ett träd. Och vila lite grann och sen fortsätter sin resa. Är ni bara förbiresande, subhanallah. Ni har inte ta'alluq, var inte fäst vid det världsliga livet. Utan var fäst vid al-akhira. Det här livet som Ibn al-Qayyim nämner, yani Adam alayhi salatu wassalam blev skapad vart? I dunya eller i janna? I janna. Och han blev straffad med vad? Han blev straffad med dunya. Men det här är ett straff. Ska vi njuta av det här straffet? Nej, vi ska sträva efter att komma tillbaka till det hemmet där Allah Azza wa Jalla ursprungligen skapade vår fader Adam alaihissalam. Det är det riktiga hemmet. Så här, vi är bara som vi är fångade. Fängelse, sijnul mu'min. Den troendes fängelse, eller hur? Yani, khalas, inshallah snart vi kommer friges och gå tillbaka till det riktiga hemmet, vilket är paradiset. Och sen brukade Abdullah bin Umar säga att om du lever på morgonen, förvänta dig då inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så förvänta dig inte att leva till morgonen. Och det här kallas för qisar al-amal. Och jag vet inte om det finns något motsvarigt ord på svenska. Men ulema som talar om zuhud talar mycket om det här begreppet. Qisar al-amal. Vilket är att inte ha för mycket livslust eller livsglädje. Livslängtan. Livskärlek kanske man kan säga. För mycket falska förhoppningar i det världsliga livet. Du ska ha livsglädje. Det var helt fel. Vi ska alla ha livsglädje. Vilket vi finner i islam. Men för mycket kärlek till det världsliga livet. För mycket tomma förväntningar och förhoppningar. För mycket planer för framtiden. Det är det som kallas för qisar al-amal. utan att ständigt vara medveten om att livet är kort och döden kommer plötsligt. Jag hänger med. Så här lär oss Abdullah bin Umar just detta. Att ta varje dag för sig själv. Att leva för dagen. Inte leva som att du lever för 90 år. Utan leva för dagen. Yani, jag kanske dör idag. Och om det här vore din sista dag, hur skulle du dyrka Allah Azza wa Jalla på bästa sätt, eller hur? Och det är så vi borde leva varje dag. Som att det vore din sista dag. Och därför så sa jag också profeten alaihissalam att be din bön som det vore din sista bön. Och salli salat al-muwaddi'. Be din salat, din bön som att det vore din sista bön. Det är som man borde leva hela tiden. Allah musta'an. Och så nämnde han just detta då, att använda sin hälsa innan sin sjukdom och att använda sitt liv innan sin död. Och det här är samma sak som vi nämnde innan. Hälsan och livet, hälsan och tiden. Använd dem innan det att det är för sent och du inte kan ångra dig. Och subhanallah. Ja. Vi finner att det finns vissa människor som, subhanallah, de lever men de är som döda. Och vissa som är som döda men som levande. Vissa går på jorden utan att få en enda belöning. Kanske till och med motsatsen att få synder, eller hur? Vissa lever här på jorden utan att få en enda belöning. Medan andra har lämnat denna dunja och de fortsätter att få belöning. Som ni vet att när man lämnar dunja så slutar ens gärningar att öka förutom tre. Och en av dem är sadaqa jari, kunskap du har lärt ut. Eller en sadaqa, en gåva som kommer att fortgå. Eller ett barn som gör dua för dig. Och det finns folk som här Ibn Uthaymin nämner. Kolla på till exempel Abu Huraira radiyallahu anhu. Under hans tid gjorde muslimerna mycket erövringar. Och de fick sjukt mycket pengar. Makthavarna på den tiden blev stenrika. Eller hur? Taib, är det någon som minns dem idag? De som var stenrika på Abu Huraira. De var muslimer. De blev stenrika. Är det någon som minns dem idag? Vet vad de heter? Gör dua för dem. Nej. Men Abu Huraira radiyallahu anhu. Är det någon som minns honom? Ja. Och som sheikhen säger, det går knappt en föreläsning förutom att någon nämner honom. Och gör dua för honom. Subhanallah. Och sen säger han, typ han gör dua att Allah ska göra samma sak för honom. Och subhanallah, inshallah Allah accepterade sheikhens dua. Så det här är det sanna livet. Du dör och subhanallah din belöning fortsätter att öka. Men vilken förlorare, vilken loser som lever och han samlar inte ens på sig belöning. Sjukt, eller hur? Så kolla hur folk är olika. Allah musta. Så vi tar sista kapitlet. Bab fil amal wa tuli. Kapitlet om att inte ha för lång livslängtan. Det här ordet som vi nämnde. El amal, en livslängtan och livskärlek och för mycket falska förhoppningar. Och där nämner författaren Allah Azza wa Jalla uttalande فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Den som skonas, räddas från elden och tas in i paradiset har fått framgång. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Och det världsliga livet är ingenting annat än vilseledande materialistiska saker. Och han nämner också versen där Allah Azza wa Jalla säger ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمْ وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Att låta dem äta och njuta. Och låt dem luras av sina falska förhoppningar. En dag så kommer de att få veta. Så här nämner författaren dessa två ayat. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ جَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Vem är den sanna vinnaren i nästa liv? Vem är den sanna vinnaren? Det är inte han som ägde mycket saker. Det är inte han som hade mycket position och makt och kändiskap. Det är den som räddas från helvetet och får träda in i paradiset. Det här är al-fawz al-azim, den största vinsten. Är det inte så? Och den största förlusten är vad? Motsatsen. Att nekas paradiset och dömas till att brinnas i helvetet för alltid. Må Allah skydda oss. Så den stora vinnaren är den som får vinna paradiset, Allahs välbehag och räddas från helvetet. Och sen så nämner författaren den här versen från surat Hijr att låt dem, de icke-troende, äta, njuta, ha kul och skoja och låt dem leva med sina falska förhoppningar. Men det kommer en dag då de ska få veta att allt det de gjorde var förgäves. Yani darhum, och här säger ulema det är tahdid. Yani det är en varning. Yani, halas, du vill inte acceptera sanningen, du vill inte göra meningen för livet. Lek på, men du kommer att få se på domedagen vad du har gjort. Det är inte en tillåtelse att halas, välj någonting annat än islam, nej, utan det är en varning, ett hot. Att välj någonting annat än islam, varsågod. Ha så kul, men du kommer att få veta i nästa liv. Och han nämner här också i ett tabuib, i själva namnet, eller själva kapitlet, en athar från Ali radiallahu anhu. En väldigt känd athar då Ali radiallahu anhu säger irtahalat ad-dunya mudbira, att dunya är på väg bort från er. Wartahalat al-akhira muqbila, och det kommande livet är på väg mot er. Och de har båda sina barn. Så var från barnen av al-akhira och var inte från barnen av ad-dunya. Fa inna al-yawm amalu wa la hisab. För idag kommer ni att agera utan att stå till svars, och imorgon står ni till svars utan att agera. Denna athar berättas också som en muqaddima som är relevant för själva kapitlet Tul al-amal, att inte ha för mycket falska livsförhoppningar. Och det är att Ali radiallahu anhu sa att det som jag fruktar mest för er, inna akhfafu ma akhafu alaykum ittiba'u al-hawa wa tul al-amal. Ali radiallahu anhu sa i början på denna athar att det jag är mest rädd för er är att ni följer era lustar och att ni har för mycket falska livsförhoppningar. Vad beträffar ittiba'ul hawa, att följa sina lustar, så kommer det hindra er från att följa sanningen. Och vad beträffar att ha för mycket falska livsförhoppningar, så kommer det få er att glömma bort det kommande livet. Så vad är det här Ali radiallahu anhu säger? Det han fruktar mest för muslimerna är dessa två saker, dessa två sjukdomar. Den första är att man följer sina lustar och begär. Och gör man det så kommer man att gå vilse, som Allah säger. Man följer inte uppenbarelsen, utan man följer sina lustar och begär, sina synder. Då kommer man inte att följa sanningen, för man kommer att ge företräde till vad man tycker och känner och vad man önskar. Eller hur? Och det här är exakt det som de flesta av människor gör. De följer inte Allahs vilja, de följer sin egen vilja. Och vad händer då? De avskärmas från sanningen. Och den som avskärmas från sanningen, vad händer med honom? Yani, kommer att avskärmas från paradiset. Så är det. Och den andra saken är tulul amal. Han fruktade för muslimerna den här långa livshoppet, falska livsförväntningar. För det får er att glömma bort det kommande livet. Och så är det. Om man bara sitter och planerar vad man ska göra, vad man ska köpa och hur man ska leva om några år, och inte tänker på akhira, inte tänker på paradiset, på domedagen, på återuppståndelsen, på döden, så kommer man så småningom att få ett hårt hjärta. Man kommer att sluta sträva efter det kommande livet. Det blir som bortglömt, det blir som åsidosatt. Det blir något sekundärt. Men om man ständigt är medveten om att idag kan vara min sista dag, livet är kort, jag kommer dö, jag kommer möta Allah. Och det här livet är kort, det är inte värt så mycket, vi är i det här livet främlingar och så vidare. Så kommer man att lägga fokus på nästa liv, det kommande livet, eller hur? Så det är jätteviktigt att man är medveten om detta, att livet är kort, livet kommer ta slut. Och man ska inte ha för mycket, Jenny, falska förhoppningar i livet. Och vi ska sen nämna ett exempel som profeten nämnde, alaihissalatu wassalam. Och sen så säger Ali radiallahu anhu dessa också vackra ord, att dunya irtahalat, har börjat sin resa bort från oss. Yani dess tid är slut. Dunya är som en gammal pensionär som bara ligger och väntar på att dö. Profeten alaihissalatu wassalam säger, ja, domedagen sändes så här. Yani strax innan domedagen, det här var 1400 år sedan. Han sändes vid akhir zaman, sista tiden, sista profeten. Vi är den sista umman. De flesta domedagens tecken har kommit. Yani, domedagen är nära. Dunya är så lite, lite kvar. Subhanallah. Så dunya är på väg mot sitt slut. Och al-akhira är på väg mot oss. Yani, akhira har börjat sin resa mot oss. Den har aldrig varit närmare än vad den är nu. Och båda dessa hem, dunya och akhira, har sina barn. Och sina barn betyder här dess folk. Yani ahlu dunya och ahlu akhira. Det finns folk som är ahlu dunya, de lever för dunya, det är allt som finns i deras värld. Det finns ingen akhira. Akhira är för dem bortglömt. Och så har vi ahlu akhira, de som lever för nästa liv och strävar för nästa liv. Så han sa att båda har sitt folk, dunya och akhira. Och så sa han, var från folket av al-akhira. Varför? För att folket av al-akhira, så sa han, i detta liv kommer ni att agera. Al-amal bila hisab. Ni kommer agera utan att stå till svars. Ja, ni gör vad du vill. Det finns ingen hisab i detta liv. Men i al-akhira är det hisab. Allah kommer att rannsaka dig, fråga ut dig. Och du kommer inte behöva agera. Det finns inga mer goda gärningar i al-akhira. Goda gärningarna är nu. Så agera gott nu. Och vänta på al-hisab i nästa liv. Eller hur? I nästa liv, al-hisab, alhamdulillah, gjorde det jag skulle göra. Varsågod, gå in i paradiset. Och du behöver aldrig mer göra någonting. Utan det är bara njuta i all evighet. Subhanallah. Väldigt vackra ord, radiyallahu anhu. Och sen nämner författaren en hadith, som vi tar som sista hadith i detta kapitel. Där berättas det från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han sa att profeten alaihissalam drog eller målade en fyrkant. Och jag har gjort den här. Inshallah ta'ala, får vi se om det funkar. Profeten alaihissalam målade en fyrkant. Murabba. Och han drog ett streck. Taib, i mitten av denna fyrkant. Och strecket gick ut från fyrkanten. Och sedan så drog han små streck från detta streck i mitten till dess kanter. Och så sa han, det här är människan. Ja, det här är människans liv. Strecket i människan. Fyrkanten, vad som finns där i, är människans liv som omsluter henne. Och så sa han att dessa, det här strecket som går ut, är hans ämel. Det är hans hopp i hans livsplaner. Och sen så sa han att de här små strecken är el-arad. Det är de livshändelser, de saker man råkar utföra i detta liv, bra eller goda, som sticker en, eller som biter en, eller som drabbar en, mer ordagrant. Ja, ni som drabbar en i detta liv. Och så sa han att man kanske drabbas av en av dessa saker, eller missar en av dem. Det är händelser i livet. De påverkar en olika. Men att man dör, här är döden. Där rutan tar slut innan det att ens planer har uppfyllts. Taib. Och han nämner en liknande hadith att profeten alaihissalam drog ett streck. Och han sa, det här är människan och det här är hans hopp. Och medans han strävar efter sina hopp så kommer det närmaste strecket och tar honom. Yani döden kommer och tar honom. Så vad är det här profeten alaihissalam vill illustrera? Och det är också viktigt att profeten alaihissalam använde visuella läromedel. För att yani taqrib al-afham, för att människan lättare skulle förstå. Det är bra ibland, det är väl som då vi har PowerPoint, vi visar saker och ting. Och profeten alaihissalam brukar också använda visuella läromedel. Ibland är det lättare att ta åt sig. Så han gjorde den här liknelsen med människan, människans livslängd. Du föds och du dör. Yani du föds där och du dör där. Där utan tar slut. Det här är livet. Och i livet händer många saker. Du är med om många saker, händelser. Vissa påverkar dig mer än andra. Taib. Men det som är viktigt här är just detta. Att vårat hopp och våra livsplaner är alltid längre än vårat liv. Och det är samma sak för alla människor. Alla människor som dör har saker kvar att göra. Alla människor som dör hade planer som de inte hinner uppfylla. Är det inte så? Så alla människor har längre perspektiv och mer planer än vad de har tid för att göra. Och därför gäller det att man är verklighetsförankrad. Att man vet att jag kommer inte hinna göra allt i livet. Livet är kort, livet är begränsat. Låt mig inte missbruka livet. Och låt mig inte heller ha för långt, gärna för långt livshopp och livsplaneringar. För mycket hopp om detta världsliga liv. Låt mig leva i verkligheten. Och en annan liknelse som också är liknande, så tog profeten alaihissalam en gång upp två stenar och han kastade dem samtidigt. Och vad händer per automatik? Den ena stenen kommer längre bort än den andra, eller hur? Det är alltid så. Det är omöjligt att de landar precis bredvid varandra. Så han kastar dem. Och den ena hamnar längre bort än den andra. Och så sa han till sahaba, vet ni vad det här är för någonting? Vad är liknelsen av detta? De sa, Allah och Rasul och Alam. Han sa, den närmaste stenen är människans död, hans livslängd. Och den mer avlägsna stenen är hans förhoppningar. Det är exakt samma sak. Att våra förhoppningar och våra önskemål alltid är mer än vad verkligheten kommer att ge oss. Eller hur? Vad livet kommer att ge oss, vad Allah kommer att ge oss. Så att man ska inte leva i någon bubbla. Bara tro att man lever för alltid. För faran av att leva med det här tron att man lever länge, livet är långt, du har många år framför dig, jag kommer bli 100 år gammal. Det är att man börjar slappna av. Ett tesvif, du skjuter upp saker och ting. Tauba, jag är sen. Sunna böner, jag börjar sen. Eller be, jag börjar sen. Sätta på hijab, jag börjar sen. Och så vidare. Så att du alltid har ett senare. Du har för mycket planer. Och du skjuter upp att agera för akhira och lever bara för dunja. Ditt hjärta blir hårt, du glömmer bort döden. Och en av de viktigaste faktorerna till att väcka klockan, till att faktiskt komma ihåg det här, att livet är kort, det är att ständigt tänka på döden. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, att tänk ofta på döden, yani glädjedödaren. Hadim al-laddat. Den kommer få dig att bli mer verklighetsförankrad. Att livet är kort, livet kan sluta när som helst. Det är inte jag som bestämmer, men jag ska försöka dö i ett gott tillstånd. Och då gäller det att man hela tiden gör goda gärningar. Lev idag som att det vore din sista dag. Och skjut inte upp att göra bra saker till framtiden. För Allah har alim om du ens lever till framtiden. Och vem är det som försöker lura oss att skjuta upp det goda? Det är shaitan. Och sen när den tiden kommer, han kommer försöka få dig att skjuta upp den ännu mer. Är det inte så? För att du aldrig ska göra någonting gott. Och vi har alla blivit lurade av det här. Alltså, jag ber sunna böner sen. Sen kommer, du ber inte sunna böner heller, eller hur? Fasta sen. 6 dagar shawar. Alltså, det är mycket kvar, det är mycket kvar, det är mycket kvar. Sen du fastar inte alls. Vi har alla blivit lurade av det här. Och det gäller att ta tillfället i akt. Som vissa av Salaf sa, yani igår, gå inte ta tillbaka. Imorgon, du vet inte vad som händer. Men nuet, du lever idag. Ta vara på nuet. Använd den här tiden där du lever till att göra det som Allah azza wa jall vill från dig. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.